Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare.
I dagens avsnitt talar jag med Johan Seffer angående humor och psykologi och hur humor kan vara läkande och välgörande för oss. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Idag har jag med mig Johan Seffer som är komiker i första hand och även poddare, har sin podd Ninja-podden där jag också har gästat, jag tror det är 4 gånger förut.
Får jag säga någonting?
Ja, välkommen Johan.
Tack så mycket. Nu är jag dålig på mikrofonteknik. Jättetrevligt och jag blev jätteglad när du frågade mig om jag ville vara med. För humor tror jag är så mycket mer än bara att folk gått på en stand-up-klubb. Det finns så här skratt, yoga och sådana där saker.
Mm.
Jag har också svält i tungan för jag har troligtvis fått solsting när jag gick till Per. Men jag hoppas att jag låter något. Hur låter jag? Du får säga. Nej, men nu.
Ja, men det låter bra.
Det gör det?
Ja, det är pyttelite sluddigt.
Ja. Jag vet inte varför. Om det är solsting eller pollen. Hur fan kan en tunga svälla?
Jag vet inte.
Nej, vi ska lämna det vidare. Men jag vill bara säga
mer insatt i psykologi än fysiologi.
Hur som helst, tack så jättemycket att jag får vara med.
Tack för att du är här. Och som sagt, jag har gästat in på det. Jag tror det är 4 gånger. Det var nog 1,5 år sedan sist.
Ja, då bodde du i Gävle och du skulle coacha mig lite.
Ja, det stämmer. Jag coachar ju dig i
I NLP. Ja. Vet lyssnarna om att du håller på med NLP?
Ja, det kanske just det. Ja, precis. Jag har för mig att det var något sånt. Ja.
NLP Per kallar jag honom.
Ja, just det. Det var så när jag höll kurs för några danskar och höll på engelska så tyckte de alltid så NLP-er, sa jag, som NLP-are. Okay. Och de tyckte alltid det som NLP-er. NLP-er. I alla fall så...
Jag har frågat dig, förlåt att, att jag är så van att leda på det. Hur kan du se så in i helsike fräsch ut?
Ja, bra fråga.
Jag känner mig som barbapappa. Men du ser ju ut som du mår så otroligt bra.
Jo, det är vi ändå ska prata om psykologi också. En viktig del för att må bra, det är att ha en god fysiologi. När kroppen mår bra.
Jag vill också se ut som dig. Ja. Kan du berätta hemligheten eller är det hemligt?
Hemligheten är egentligen ät en kost du vill äta som passar med din livsstil, som är nyttig, som inte är processat och som är rent. Och rör på dig.
Jag fick en...
Och sov ordentligt.
Innan vi poddade så fick jag en fantastisk lunch.
Mm.
Vad var det?
Det var... Vi åt köttfärs och ägg.
Ja, det var skitgott i alla fall.
Nötfärs. Så bara, om jag ändå ska gå in på humor, för jag tyckte det här var väldigt, väldigt kul. För det här var, jag tror det var ungefär 3 månader sedan, då jag upp ett inlägg på Facebook. Om att jag börjat äta carnivore.
Ja.
Och för er som inte vet vad carnivore, det är alltså en köttkost. Alltså animalisk, det är som en vegan fast totalt tvärtom. Det är bara animaliskt. Så det är kött, ägg, smör, grädde och dylikt. Och då lade upp bara att jag mådde bra av det. Jag har gjort det i 3 veckor. Och jag fick mycket hejarop såklart. Och jag fick rent av hatiska kommentarer. Så att jag kunde inte låta bli och gapskratta när jag såg det. För det var så oerhört kul hur folk bryr sig och vad jag stoppar i min mun.
Får jag fråga en sak?
Ja.
Varför tror du att det upprörde? För det är en skitsak egentligen vad du äter. För du hade skrivit blodpudding så skulle ingen bryt sig.
Nej.
Men varför tror du...
Hade jag sagt att jag äter vegansk mat hade ju knappt någon bryt sig heller.
Men varför tror du att det väckte sådana starka reaktioner?
Ja, men så här, många ämnen är ju laddade. Kosten är ju sånt ämne. Kosten är verkligen sånt ämne som det finns väldigt lite konsensus kring när det gäller forskningsvärlden. Det verkar som att det finns det om man lyssnar på Livsmedelsverket och så. Men det är väldigt lite och det finns väldigt många olika idéer och forskning som går emot varandra och som söder det ena och det andra. Och i och med det, och kanske till och med trots det, så är det många som har väldigt starka åsikter om det. Och jag tycker det är roligt. Alltså jag har inga problem med folk och åsikter. Det är bara bra att vi tycker olika. Men att folk har så starka att de skrev
och du la ju upp det. Det här är min grej.
Ja.
Precis som jag skulle lägga upp. Jag tränar bröstmusklerna med bänkpress.
Ja.
Liksom det funkar för mig. Ja. Men liksom du skrev inte så här att alla ska göra det.
Nej. Nej. Alltså en del skrev att det var jätteonyttigt för mig. En del pratade om att det var jättedåligt för klimatet. Vilket jag ställde någon fråga. Hur är gräsbetat kött dåligt för klimatet? Mm. Vilka fick inget svar och sen blev jag kallad plattjordare. Jag skulle krypa under sten. Det var jättemycket.
Ja, jag såg lite det. Har du krypt under sten?
Nej, jag har faktiskt inte gjort
kan
det.
Kan inte du göra det? Och då dokumenterar vi i Ninjapodden. Ja, jag vill se när du kryper under sten.
Det vore kul att lägga upp på Facebook. Det var någon som uppmanade mig att krypa under sten. Så här är jag nu.
Du, får jag fråga dig. Vad fick dig att starta en podd?
Jag har tänkt på det i flera år. Det här är ju egentligen komiskt. Det här är så komiskt med tanke på att jag faktiskt inte har levt som jag lär när det gäller den biten. Jag har ju till med en bok som heter Lär dig leva passionerat. Mm. Okej, okay. Så jag tänkte flera år sedan att jag ska starta en podd. För jag älskar podd. Jag har gästat andra poddar. Mm. Ja, men din och många andra poddar. Eller några andra poddar. Och det är så oerhört kul, tycker jag. Att bara samtala på det här sättet.
Du är väldigt duktig också.
Tack, det detsamma, detsamma till dig. Ja men vad har ni inne på? Det är 40 000, 45 000
Ja, typ.
Så att det är fascinerande. Du gör ju ett fantastiskt jobb.
Ja, det vet du fan. Men
nej, i alla fall, det är en fråga här.
Nej, du får vilse,
Men, fråga på. Vi kommer till den.
Du pratar ingenting om mig och då blir jag så ledsen. Ego.
Vad var det som fick mig att starta podden? Jag tänkte på det, jag tror det 4,5 år. Har jag fattat till mig beslut om det? Men sen så började jag bygga upp min business väldigt bra och det gick bra i den. Så var det så här, nej men jag ska få den att rulla mer stabilt först. Och sen var det lite svårt med lågkonjunktur. Tänkte jag ska få upp ekonomin först och så gör jag det här först. Och så det här först och så det här först. Det är inte att leva passionerat.
Nej.
Det är klart jag lever passionerat på andra sätt också. Men det är inte att leva passionerat. Jag levde inte som jag lärde för att då sköt jag alltid fram det som jag brinner för. Mm. Som också är långsiktigt marknadsföring för det kortsiktiga.
Mm.
Vansinne, ursäkta mig att jag svär här, men
vad menas med under ytan?
Under ytan, vi tar en fråga och sen börjar vi på ytan och sen djupdyker vi under den.
Det låter precis min grej. Och sen så finns det en bra låt med Uno Svenningsson som heter så.
Under ytan? Ja. Är vi alla små?
Ja. Det var kul där.
Fast jag tycker ju inte att vi är möjligtvis små under ytan, det är tvärtom. Vi är väldigt stora under ytan.
Det måste du förklara lite mer.
Under ytan låten, men om vi ska djupdyka den. Jag älskar Uno Svenningsson och lyssnar mycket på honom. Så han sjunger så här, under ytan är vi alla små. Och det ligger ju något i det, att går vi lite under vår yta så kan vi hitta våra svagheter, våra tillkortakommanden, skuggsidor. Och där kan man ju kalla att vi är små, man skulle kunna säga. Och att det finns en ödmjukhet i det, och det är ju fin. Men gräver vi lite mer så hittar vi faktiskt vår storhet.
Och det fattar inte jag någonting.
Och storheten är det vi oftast är mest rädd för. Inte vår skuggsida. Det är den bästa av oss. Det som verkligen ligger och skrapar under ytan. Det som väntar på att få komma fram. Vår potential. Det är det som vi oftast är mest rädd för. Inte vår tillkortakommande.
Jag har ingen aning vad min storhet är. Hur får jag reda på det?
Du behöver gräva djupt i dig själv.
Jag behöver framförallt ta kortisonspruta i min tunga. Så jag kan så folk hör vad jag säger. Men skulle du kunna hjälpa mig att se de här sakerna?
Ja, men det viktigaste är ju så här. Nu ska det här avsnittet handla om humor.
Ja, det kan,
Men vi ändå går in på det. Jag insåg bara för senaste tiden nu att personlig utveckling, det är bra. Du gör ju det, jag gör det, jag har gjort sedan 2008. Du som lyssnar har kanske gjort det ett tag. Eller så kanske du är ny, men oavsett så. Personlig utveckling är fantastiskt. Du lär dig reflektera, få mer, förhoppningsvis mer synning på ditt sinne, det vill säga hur du tänker och känner. Bli mer van att tänka efter, inte bara köpa saker som det är på en gång och så vidare. Det finns massa fördelar med det. Bättre känsloliv. Men om jag inte är villig att vara sann med mig själv, då kan personlig utveckling bli som ännu en flykt. Precis som stimulans kan vara, precis som att jobba för mycket kan vara, precis som att sitta och spela mobilspel för mycket, scrolla Facebook kan vara, så kan personlig utveckling bli ännu en flykt.
Men nu vet man om är jag sann emot mig själv?
Det är bara du som kan svara. Ja,
men jag vet inte ens vad det betyder, kan du förklara?
Att du är autentisk. Motsatsen är falsk.
Jag är inte så smart, så. Kan du?
Motsatsen är falsk. Det är att du inte lever i linje med dina högsta värderingar. Eller djupaste värderingar.
Jag har ingen aning vad jag lever. Liksom, i sanning eller falska.
Har du koll på dina värderingar?
Nej.
Okej. Okay. Då ställer jag frågan så här. När blir du förbannad? För det är faktiskt när bort folk, in till dina värderingar.
När folk kränker mitt ego. Då blir jag förbannad.
Okej. Okay. Och vad är det de gör då? Vad är en person måste göra? Om det är okej att jag frågar här. Vad måste personen göra för att du ska känna att ditt ego blir kränkt?
Ja, men nu låter det kanske flummigt. Att jaget blir förminskat. Jag vill ju vara duktig och sådär.
Men vad måste de göra? Är det, ska de
påtala
säga?
Det kanske. Påtala, du är fan inte så jävla bra.
Okej, okay, så kanske. Jag säger. Okej, okay. All right. Så vad är det för värdering de går över? Är det integriteten de går över? Nej. Då? Är det din egen värdighet? Är det din...
Det var mitt ego. Fall jag skulle bli riktigt arg på någon som säger någonting, då är det på verklighet. Men egot. Jag kan bli arg över att jag inte får gå över övergångsstället. Liksom. Det är ju egot.
Okay. All right. Så om vi bortser från egot då? Mm. Jag tycker alltid det är intressant att man pratar om egot. Men...
Ja, jag vet, du håller inte med mig om egot. Eller jag vet inte.
Jag vet inte. Men,
det är inte jag.
Jag är inte en guru. Jo, jag är inte en guru.
Du är bödel och poddare och guru. Nej, jag skojar. Ja,
just det.
Har du lagt av med bödelsjobbet?
För referens, första gången jag var på Johans... podd där, Ninja-podden, så kom han in på att jag var bödel och där var det
spannade. Jag googlade på dig och det står det var den sista bödeln som fanns i Stockholm. Det tyckte jag var coolt. Det blev inte skämmas för det.
Ja, underbart. Vad skönt. Men absolut, ja. Bödeln av destruktiva tankemönster.
Ja, det kan
den
du.
Den skulle jag kunna tänka mig. Okej, okay, men humor, Johan.
Ja. Du märkte nu, vi pratade ganska seriöst, vad gör jag då? Då slänger jag in ett skämt helt plötsligt. För jag tror att det förväntas av mig och det är ett skydd. Varför är det så?
Okej, du tror att det förväntas av dig från vem?
Alla i min jag har alltid varit klassens clown. Liksom så att, ja men Johan säger ett skämt. Men det är också ett skydd.
Ja. Jag var också klassens clown i skolan. Det är skydd från vad?
Ja, i mitt fall så var ju det att... Då var jag någon. Jag var inte snyggast. Jag var inte den bästa i fotboll eller så. Men då hittade jag min roll som klassens clown.
Okej, okay. För då var du någon.
Ja, då var jag någon.
Så att det är egentligen strukturen i det tankemönstret är att om jag är rolig, då är jag någon.
Ja.
Och om du inte är rolig?
Då är jag ingen, men jag kan ta...
Okej,
okay. Ja,
ska vi djupdyka lite där?
Ja,
det blir nog så mycket humor i det, men...
Vi kan återkomma, det är humor att man skyddar... Nej, förlåt.
Okej, okay, men fortsätt. Då är du ingen. Ja. Okej, okay. Så vi låtsas att det är sant. Mm. Okej, okay. Om du inte är rolig, då är du ingen. Så vad är definitionen av att vara en ingen? Vad är ingen för något?
Jag var ingen... Att... Ja, nu kanske det är kanske inte ett bra svar. Men att jag nobody. Ingen bryr sig vad jag säger eller tycker. Okay.
Ja. Så där har vi egentligen. Om du inte är rolig så bryr sig ingen vad du säger. Och då är du ingen.
Ja,
där är kriteriet.
Ja.
Som ingen bryr sig. Hur vet du det?
Nu behöver det inte bara vara roligt. Jag kan liksom, har inte jag presterat någonting bra i podd eller i tv eller någonting så.
Okej, okay. Så kallad prestation.
Så det är inte bara komik.
Prestationsbaserad självkänsla. Okej, okay. Så om jag är presterat och inte rolig, då bryr sig ingen och då är jag ingen.
Nej, okay. Då får inte jag vara med och leka.
Hur har du kommit fram till att ingen bryr sig då?
Det är ju ingen som har sagt rakt ut, är inte du, levererar inte du så får inte du vara med. Men det är bara någonting som jag har fått för mig.
Men så då får jag inte vara med och leka. Ja. Är det här kopplat till när du sa att klassens clown, du förutsätter när du var barn eller tonåring?
Allt, hela det jag gör nu tror jag är rotat i högstadietiden eller så. För det blir, det är så skarpt. Ja men han är duktig på fotboll, ja men då får han tjejer så. Mm. Det är där jag tror att det här föddes.
Ja, bra. Så du, just nu så refererar du ditt sinne till högskoletiden. Nej, högstadietiden menar jag.
Eller ja, mellanstadie också.
Så det är som att ditt sinne har det som en resurs. Här hämtar jag, det här verkar vara viktigt, så jag lever så nu.
Jag tänker så här, jag ska visa att jag också kan och är duktig.
Ja, jag fattar. Mm. Men just nu tar du råd. Vi pratar alltså högstadie, du är 13, 14, 15.
Ja.
Så du tar råd från en 13-åring?
Ja, det låter helt galet, men så är det ju.
Hur känns det att ta råd från en 13-åring? Nej, hur du ska leva ditt liv nu?
Det är ingen som har lagt upp den här bollen som du gör. Det låter helt galet.
Det är jag jobbar med.
Nej, det låter så här sinnessjukt.
Ja, ja. Okej. Okay. Men alltså, jag tycker du ska göra ett inlägg på Facebook. Varför inte poddavsnitt där du faktiskt uppmuntrar alla att lyssna på 13-åringar och bara ta tipsråd från dem?
Ja, jag hör ju hur det låter. Men vad fan? Jag har inga bra svar på det där.
Ja. Men så här, rent krass, när du var 13, 14, 15, att du drog de slutsatserna där och då, det var inte ditt fel.
Inte möjligt.
Men det är så här, du var för ung. Du var för ung då.
Ja.
Idag är du, hur gammal är du idag?
87, nej 51.
51, okej. Okay. Så bara kolla här. Skulle du råda andra 51-åringar ta råd från 13-åringar?
Nej, jag hör ju när du säger det. Okay. Hur sjukt det låter.
All right.
Ja, men jag har gjort det.
Varför gör lite humor då? För det är ju ganska kul när man sätter det perspektivet. Tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad ni lyssnare tycker. Men
det är ju det där man ska ju kunna skratta åt sina tillkortakommanden. Ja.
Och det är ett självförverkligande drag.
Mm. Så då kommer humor in där.
Ja, oj, precis.
Bara sparka.
Ja. Johan har på att rasera mitt hem här nu bara.
Jag tänkte ta en magdans. Men du, nu skiter i det.
Jag fick inre bilder av dig i magdans.
Ja, då kommer du gå och kräka sen. Fan, du ser vad rolig jag är. Ja. Jag kommer att bli...
Men här är vi inne på, för humor. Ja. Om du pratar om humor. För jag vet att ibland så har ju folk... Jag tror du har sagt till mig att ibland har folk kommit feedback eller kalla kritik eller vad du vill, att du gör för mycket humor på din egen bekostnad. Mm.
Det upptäcktes när jag var hos dig. Jag drog några skämt på och då tyckte responsen tillbaka var men du förminskar dig själv och sådana saker.
Precis. Och den är ju intressant tycker jag. Vad har du för syn på skämt på sin så kallad egen bekostnad då?
Dels tycker jag det själv är väldigt roligt som... Sen så måste jag liksom identifiera mig med det som inte får allt den pekar på. För det är jag på verkligheten. Och det tycker jag är kul att skoja om.
Ja, just det.
Att jag inte tar mig på för stort allvar. Men det sticker i ögonen hos folk.
Men jag tror det är en av dina styrkor.
Ja,
om vi ska hålla...
Jag gick en stand-up-kurs nyligen. Och det fick jag liksom som feedback. Ja, det är en av dina styrkor. Ja,
men det är en styrka som komiker såklart. Mm. Men också i ditt liv tror jag. Nu får du rätt om jag är fel. Jag tror att det här är en styrka, inte bara som en mekanism för att hålla flytande, också en mekanism för att tackla livet. Ja. För livet är inte alltid så jäkla enkelt. Nej, och livet är inte alltid så... Alltså det är så mycket allvar i livet ändå. Och kunna se med humor både sin egna tillkortakommande på livet är ju enligt... Här jag har studerat mycket Abraham Maslow.
Jag vet inte vem det är, men jag
har nämnt behovspyramiden, behovstrappan och så. Han pratade ju om att att kunna skratta åt sin egen felbara mänsklighet är ett tecken på god hälsa.
Då har jag god hälsa.
Jag menar det.
Men jag pratar, jag pratar ju också mycket om mitt missbruk.
Ja.
Och då kan man prata om det på dödligt allvar. Men jag tycker det låter roligare om jag kan ha självironi kring det. Det är ett nattsvart mitt missbruk.
Ja.
Men... Ja, och det kanske folk tycker du nedvärderar själv. Men jag vet inte.
Ja, jag tror du är sundersäcken. Jag tror vad intentionen är bakom är viktigast egentligen. För jag skämtar gärna om mig själv också. Jag gör inte lika mycket som spontant som du gör. Men när jag håller kurser och sånt, jag drar gärna skämt på så kallad min bekostnad. Bara för att lätta upp. Och för mig är det ju att jag har tjänat mycket på i mitt liv att kunna skratta upp min egen felbörja, för jag var så allvarlig när jag var yngre. Alltså, jag har alltid varit skämtsam, jag har alltid gillat humor, lätt att skratta så, men jag var så allvarlig när det kom till mig själv. Verkligen, om vi pratar ego. Mm. Mitt ego var verkligen sårbart. Mm. Så att skämt på min bekostnad, det kunde bli... Jag skämtade gärna på andras bekostnad, men min egen... Så för mig är det, kan vara sundersäcken, så länge jag inte gör det i syfte att kränka mig själv. Det beror på.
Ja, det där, du måste få lyssna, så kan du avgöra. Men till exempel en grej som, ja, men jag behöver inte gå in på det i detalj. Något som jag säger nu skulle jag aldrig säga när jag var 20, för det skulle inte gått. Jag skämtar om min snopp nämligen, och du har hört skämtet.
Ja,
aldrig i helvete skulle jag våga eller vilja.
Ja, just det.
Tycker inte du att då har jag gjort en liten utveckling?
Ja, alltså det, ja, varför inte? Det låter ju som det. Jag kan ju inte svara på det, för jag har ju inte insikt i ditt sinne. Men det låter ju rimligt.
Ja, men du var lite själv inne på det, att du har, ja, men hur du var tidigare gentemot nu. Att man, då var man väldigt rädd att inte smälta in. Man måste ha på ett speciellt sätt.
Ja. Men om vi ändå ska gå in på humor och ego, tycker jag är roligt, med tanke på att humor idag är ju ganska laddat egentligen, om vi tar i, alltså allt från samhällsdebatten och sånt. Plötsligt så vart det, jag vet inte hur vanligt det är i Sverige, det får du berätta om, men många amerikanska komiker tycker att det är svårt att köra stand-up på ställen, det är politiskt korrekt eller det kan vara ena eller andra. Vad har du för upplevelse i Sverige?
Ja, men det är därför också jag kanske skämtar mycket kring mig själv, för det kränker ingen om jag skämtar om mig själv. Skulle jag dra ett skämt om USA eller Palestina, så då tar jag på något sätt ett
ja, det senaste ämnet tror jag blir väldigt svårt att skämta om.
Och då kan ingen säga till mig att de kan säga så här att men du kränker dig själv, men det blir inte så laddat, för jag vet inte, det är väldigt politiskt korrekt idag liksom i Sverige.
Ja, men skämt om sig själv brukar jag ju oftast gå hem.
Ja, för då kan ingen kritisera mig.
Jag har aldrig, till exempel, om du tar Johan Glans, som ändå är en av mina favoritkomiker. Han drar ju mest bara skämt om sig själv och sin egna tillkortakommande.
Det är ju det,
hysteriskt
kul. Ja, men det är ju det som vi går emot inom standardbranschen. Att vi kan driva med oss själva och våra tillkortakommanden.
Mm.
Schiffert kör ju också det. Liksom, och framförallt Jonathan Unge.
Mm. Just det.
Han driver om sitt missbruk också.
Ja, just det.
Så vi går nog mer och mer mot det.
Okej, och vad tror du det beror på?
Nu är inte jag någon komikerexpert. Jag tror på att det ger en trovärdighet. Jag tror folk känner igen sig, att det är lättare att skratta åt en annan än sig själv. Om man skulle ta ett sånt där exempel, att jag kissar ner mig varje kväll.
Får följa med mig micken på munnen?
Ja, men jag kanske ska suga på något annat någon dag. Nej, men vad heter det? Ett exempel. Jag sängväter.
Mm.
Och det skäms ju jag. Alltså, nu gör jag inte det på riktigt. Mm. Men jag skäms jättemycket för det. Men skulle jag få höra ett skämt om det, att den som står på scen säger det, då skulle jag kunna skratta med och dessutom känna att jag är inte ensam.
Ja.
Ungefär. Ja, det var en svår fråga, men jag har försökt svara så.
Just det. Ja, bra. Jag anser ju att stand-up, eller humor överlag, det är ju någonting som är mänskligt. Djur, andra djur, vi är också djur, men andra djur har inte humor. De kan vara glada, de kan vara ledsna och arga, alla de här sakerna, men de är inte. Man hör ju aldrig en hund som skrattar eller en apa som skrattar. Alltså det är ju väldigt mänskligt.
Mm.
Humor, att kunna, inte lekfullheten, men just kunna skratta åt någonting. Jag tycker det är väldigt fascinerande, väldigt mänsklig företeelse.
Jag tror humor är livsviktigt.
Mm, berätta mer.
Nej, men om jag kan skratta, och det så är vetenskapligt bevisat att det, vad heter det, frigör endorfiner
bland annat. Ja.
Men har jag humor i livet, så kanske jag kan möta motgångarna bättre.
Mm.
Sen tycker jag, när man väl är i motgångarna, då fattar man inte varför, men sen kanske man kan skratta åt det.
Ja. Och det är där jag menar, är där Maslow menar också, att ju duktigare du blir på att skratta åt det även i stunden, desto bättre.
Och sen bara generellt, man tycker oftast om en människa som skrattar väldigt mycket. Tycker jag i alla fall.
Oh ja, herregud.
Ja. Därför jag tycker om dig, för du skrattar alltid åt mina skämt.
Ja, det stämmer.
Ja.
Det stämmer. Så. Ja, men bra. För när jag håller kurs, då brukar jag oftast börja med, jag brukar säga allvarliga skämt. Jag gillar skämt om det uppenbara.
Får jag fråga, vad är ett allvarligt skämt?
Ja, jag ska komma in på det. Jag gillar skämt om det uppenbara. Till exempel, på början på kurs brukar jag säga så här. Det är så många som går in på kurser och utbildningar och har ett mindset som kallas perfektionism. Det känner du säkert igen, eller har hört om något annat. Många som lyssnar har säkert den där. Man är duktig. Perfektionism. Och då brukar jag oftast börja med, bara sen du vet om det på den här kursen, är det viktigt att allting blir perfekt. För annars är du en dålig människa. Och människans avskum, alltså jag kan bre på sånt. Och det kommer alltid leenden, ibland skratt. För att, och det är leende för att folk känner igen sig.
Det är det jag vill komma till.
Jag säger. Ja.
Jag det blir mycket roligare när folk känner igen sig.
Ja, och den blir så rolig för att det är så här. Och då skrattar ju folk. Alla förstår att jag är ironisk. Och sen brukar jag gå med på allvar. För då är de mottagliga. Mm. För där är också en grej. Och sen brukar jag säga så här. Om jag ska gå in på perfektionism. Kanske ja, eget poddavsnitt på någon gång. Men brukar jag säga. Perfektionism, strukturen bakom den. Är ju, det här jobbar med NLP. Vad är strukturen bakom? Det är så här. Allt kan alltid bli bättre. Mm. Och det är fakta. Så det är ingen perfektionism. Det är bara fakta. Och därför är det inte bra nog. Där är perfektionism i sitt nötskal. Det kan alltid bli bättre, det är sant.
Mm.
Därför är det inte bra nog, det är en värdering. Det är en bedömning av det. Eftersom det kan bli bättre är det inte bra nog. Som om att du har med varandra att göra.
Jag hänger inte riktigt med. Men,
ja. Okay, men ta så här. Om du ska lära dig att spela fiol.
Mm.
Mm. Och sen så tänk, och så säg att du har spelat några år och du har kommit till ganska bra nivå. Okay. Om du har perfektionist mindset, du kommer tänka att det kan alltid bli bättre och det är bra.
Ja.
För allt går alltid förbättra.
Ja.
Men sen tänker jag, därför är jag inte bra nog på fjol. Så att du kommer alltid i ditt egen syn inte vara tillräckligt bra. Du kommer aldrig vara nöjd med dina framgångar. Utan den enda framgången är bara en axelryckning. Och alla misstag kommer du belysa väldigt mycket.
Det är exakt så jag arbetat som komiker.
Okej, okay, berätta.
Nej, men det du sa. Jag skiter i om jag var dålig. Jag fokuserar på... Eller jag skiter i om jag var bra. Jag fokuserar... Du missade där. Det tar jag med mig.
Okej. Okay. Där har du perfektionist mindset.
Ja.
I den kontexten. Just när du kör det.
Ja, för jag tycker inte jag är rolig själv.
Naja. Ja. Men vad är det som driver dig att stå på scen och
bekräftelsen.
Dra?
Jag bekräftelsetorsk ut i fingerspetsarna.
Okej. Okay. All right. Tack för att du delar. Det är naket, öppet och sant här.
Ja,
du,
men det är jobbigt också.
Men får
du
djupdyka lite?
Du får fråga vad du vill.
Så... Om det är nu sant att det är bekräftelse, vad är sanningen bakom den sanningen?
Nu ställer du sådana frågor så min hjärna får härdsmälta.
Och Johan kom hit med solsing, ska ni veta. Ja. Han gick vilse och kom
och
till med
svullen tunga.
Och svullen tunga.
Jag fattar inte varför. Okay. Är det pollen eller? Ja, skitsamma.
Men tillbaka, vad är sanningen bakom sanningen att det är för bekräftelsens skull?
Fan. Du ställer sådana svåra sanningar. Men ge ett konkret exempel.
Det är inget konkret, det här är djupare än konkret. Så vi säger så här då. Är det bara vi säger om du inte var bekräftelsetorsk, skulle du bara sluta med stand-up då?
Jag tycker ju också om att få människor att skratta, men det kanske också är en typ av bekräftelse.
Ja, eller så är det två olika behov samtidigt.
Ja, det där får du reda ut. Jag vet inte. Ja. Hur är det?
Om vi ska ta behovspyramiden, men ändå prata om Maslow.
Ja, jag vet inte vad det är, men då kör.
Behovstrappan.
Ja, men det är Maslow. Ja, men jag kan ingenting om honom.
Nej. Du har ju fem nivåer. Då. Överlevnad, trygghet, sociala behov, självkänslobehov och självförverkligande behov. De första fyra nivåerna, överlevnad, trygghet, sociala, självkänsla, de handlar om en själv. Det här är vad jag vill, det här är vad jag behöver. Så i ditt fall när du säger, jag gör sen att vi får en bekräftelse, det är självkänslobehov. Och sen när du säger att du vill få andra att skratta, det är självförverkligande behov. För det handlar mer om vad du ger till andra.
Jag gillar att ge saker till andra.
Exakt. Mm. Och det vet jag, vi känner varandra. Mm. Du är väldigt hjälpsam och tänker mycket win-win. Jag tycker du är en fantastisk person, så att det, bara så att du vet om det.
Du kan väl säga det en gång till. Nej,
jag tycker du är en fantastisk person, Johan.
Men du sa att du, nu avbröt jag dig. Mm. Jag tror att det här handlar om överlevnad också.
Ja. Hur då?
Fast inte jag tänkt på det. Ja, men om det här är ett sätt att få mig bekräftad att jag finns, jag kan kanske leva på det liksom, då kan det kanske, jag har inte tänkt på överlevnad innan du sa det, men det kanske också är ett sätt att överleva för mig och vara rolig.
Ja, kanske.
Jag vet inte.
De bästa sakerna är det som synkar alla behovsnivåer. Mm. Om man ska, nu ska inte, jag tror vi ska ha ett eget poddavsnitt tillfälle ska jag ha med någon angående just behov.
Ja.
För det är ju något som jag är väldigt nördad på och gillar. Men humor är ju också ett självförverkligande behov, var det jag skulle komma in på.
Mm.
Det är ju alla självförverkligande behov, det är det som är mänskliga behov som vi inte delar med andra djur.
Mm.
Det är unikt för oss människor. Och då brukar ju någon invända så här, det kommer alltid någon som är så här: jo, men djuren ger ju jättemycket, hur kan du säga så? Jag sa inte att djuren inte ger något, jag sa att de inte har behov av att självförverkliga, det vill säga ge till andra i den bemärkelsen. Men de ger redan av sitt varande. Mm. Så det, jag pratar inte om effekten, jag pratar om deras behov. Av vad vi har upptäckt, så bara för att kontra den här.
Men då bollar jag över frågan till dig. Du är också komiker.
Beror på hur man ser
det. Ja, men det har vi bestämt.
Ja.
Och du ska
ju... Jag ska ju tydligen...
Det finns på sociala medier och allting.
Alltså, jag ska ju tydligen köra stand-up på Johans
klubb.
Men, som snart har premiär.
Ja, om 3 veckor ungefär.
Spännande.
Det skulle vara premiär idag.
Ja.
Vänta, nej, torsdag då? Ja, imorgon.
Imorgon skulle det vara, men det var till uppskjutet. Ja.
Men vad är din drivkraft att gå upp och vara rolig på scenen?
Det är en jäkligt bra fråga. Det har inte jag funderat på.
Nej, men du ska göra det nu.
Jag kommer ta en liten omväg för att komma till svaret. Oh. Vi får leva med det. När jag håller kurser så gillar jag att lägga in humor. Inte att jag kör som stand-up, men jag lägger in humor. Som
Du får ju din bekräftelse när du kör dina intelligenta föreläsningar.
Ja.
Nu menar inte jag att precis. Du är som jag. Liksom.
Ja, men absolut. Så är det ju. Mm. Men det som, när det gäller humor, jag brinner ju för att få folk, och där använder jag humor som ett verktyg. Då är ju det verktyget för att öka inlärningen eller för att öka värdet. Och för att det är roligare själv också. Och gör ingen humor. Men när jag kör stand-up, för jag gick ju kurser för många år sedan. Nu vet jag att jag verkligen går
som... Jag tror du är jätteduktig.
Tack.
Mitt ego är för stort att ta in dåliga komiker på min klubb.
Nu är jag ringrostig. Men jag körde för många år sedan. Jag gick några kurser för Anne Hallberg Pauli. Jag tycker fantastiska kurser. Stand-up. Nu gjorde jag reklam för henne också, men det är hon värd, för jag tycker hon är jättebra.
Hon är en fin människa.
Ja. Och då körde jag på Big Ben på Söder, Stockholm, några gånger. Och sen körde jag på en ungdomsgårdning. Så jag tror jag körde stand-up 6 gånger tror jag totalt.
Mm.
Live för publik, om bortifrån när vi övade på kursen. Och det var kul. Men jag gick ju stand-up-kurserna för att bli roligare när jag håller kurser och föreläser. Det var det som var själva syftet.
Det var det som var syftet.
Det var syftet, var inte bara att bli stand-up-komiker. Men så varför... För jag, när du frågar om jag känner upp stand-up, då är det mer så här, gud, läskigt och roligt.
Mm.
Och varför inte? Så varför gör jag det då? Förutom att jag tycker det är kul att jobba med dig.
Fast du kände inte mig när du bestämde att gå kursen och gick upp på Big Ben.
Nej, men varför jag vill gå upp nu igen? För jag har faktiskt haft en känsla att det vore kul att köra stand-up i flera år. Men jag har inte gjort något mer. Men vad är det som lockar mig att gå upp där? Och just köra skämt. Jag tror att jag skulle kunna få ut... Ja, precis, jag tror att kör jag stand-up så vill jag ju ha budskap i det. Inte politiska budskap och sånt. Det finns många komiker som gör det. Och jättebra med det. Det är inget fel alls i det. Men jag tror det är mer... Alltså budskap kring personlig utveckling. Tänka efter och göra det med humor. Att faktiskt utveckla den delen. Att utveckla den delen. Det skulle vara väldigt kul.
Vi har ju varit inne på det. Om man lyssnar på Ninja-podden. Att vi ska försöka få din kunskap i någon form av krog. Eller ja... blanda humor med din det har vi pratat om, och jag tror att du är rätt inne på att blanda fakta med humor.
Ja, absolut. Men det, jag vill bli ännu roligare när jag håller kurs och sånt. Så jag stand-up vore kul. Det är ju annan form, för det är ju setup på punchline och sådär. Men
kan du göra båda?
Ja, men jag menar det. Så att jag tänker att utveckla, jag tror... Alltså jag drivs mycket att ställa mig stand-up-scenen. Det utvecklar den delen av mig. För problemet är, jag har lätt till skratt. Sånt.
Ja, du skrattar åt mig, det gillar
jag. Jag kan skratta åt mig själv och så. Men jag kan också, det är ena sidan, men jag kan också bli väldigt allvarlig. ibland lite för mycket. Och där brukar jag ha citat från Michael Hall som jag är skolad av. Han sa ju så här, eller han säger så här: if you get serious, you get stupid. Mm.
Det finns,
och den tycker jag är bra.
Jag vet inte om det är en skröna, men alla stora komiker, säger de, är helt svarta bakom masken. Nu är inte jag en stor komiker, men...
Hur menar du med svarta bakom masken?
Nej, men att det bygger på sorg, clownen gråter. För att kunna vara rolig kanske man måste se också det mörka.
Mm. Henry Schiffert beskriver ju där att stand-up, eller humor, eller comedy... Det är ju som att kolla ner i avgrunden, men vi gör det på ett tryggt och säkert sätt, och sen så kliver vi bort med avgrunden. Det är som att, är det typ det du menar?
Nej, men jag menar så här att vi är inte roliga rakt utav, liksom att vi drar skämt på arbetsplatsen. Vi är ganska introverta människor, ganska tråkiga, men när vi får, som jag, i podd eller kommer upp på scen, då blir vi roliga.
Men du är ju rolig annars.
Ja, men jag vill ju imponera på dig så att...
jag tror inte att det bara...
Nej, men jag har mycket mörker,
Ja, absolut.
Alla det som känner mig vet det. Mm. Jag borde sitta inspärrad egentligen, men nej, jag skojar.
så du... Ja, jag fattar. Du men
det kanske är terapi för mig att få dra mina...
Ja, men det kan inte bara vara så enkelt att säga att det bara är bekräftelse eller bara för att imponera. Det, även om du tror att det var halvt på skämt där. Det kan inte bara vara det. För det är fortfarande en del av din personlighet. Det som möjligtvis så skulle... Vi säger att du släppte allt med bekräftelse. Mm. Så tror jag att fortfarande att du skulle dra skämt. Möjligtvis
jag har
att
ju talang att skriva skämt och dra skämt.
Ja, jag skulle ju inte... Och vi människor mår bra när vi gör det vi är bra på.
Ja, jag skulle ju inte liksom... Det här var ju en utmaning i Ninja-podden. Att jag skulle, det var det värsta jag skulle kunna tänka mig, gå upp och prata inför folk. Jag skulle inte valt att sjunga. För jag visste ju någonstans att ja, men du kan skriva roliga saker. Du har humor i dig. Men jag har ingen sång i mig, så jag skulle inte kunna gjort det här med... Ja, du ska uppträda på Folkets park liksom. Mm. Nej.
Just det.
Så jag har ju kanske...
Men ber dig sjunga lite nu då?
Ja, då flyger vi... Nej, men, ja, nej, men det vet jag. Eller liksom dansa magdans som jag gjorde nu. Det går inte. Men det jag visste att humor kanske...
Har du lust att dra en sån här typ öppningsskämt du brukar köra när du
kör sända? Ja, kan jag göra. Ja. Jävla tungan, bara inte jag slinter nu. Jag brukar... komma in på scenen, jag presenterar mig själv och sen säger jag typ, det beror lite på vilken typ av publik. Jag håller på att missa det här tillfället. Det är så jävla jobbigt i mitt liv liksom. Jag ligger i vårdnadstvist och då blir det tyst. Publiken tänker så här, är han så jävla dum så han ska berätta om sin vårdnadstvist här? Och sen så låter det vara tyst i 2 sekunder. Ingen av oss vill ha barnen. Har man varit i vårdnadstvist, då vet man att man gör ju allt för att liksom... Ja. Men då är mitt skämt det liksom.
Ja, just det.
Och det brukar vara... Vissa kan komma fram, det är inget roligt alls. Men de flesta tycker det är jätteroligt.
Det är, jag tycker det är hysteriskt roligt skämt, för att det bryter... Och det är ju ofta så humor funkar. Man chockar ju sinnet.
Ja, exakt.
Det är det. Men sen tycker jag är rolig företeelse i sig när folk kan komma fram, det där var inte roligt, som om att det är fakta. Och det, man har ju hört som kolla komiker och ropa publiken, nej men inte roligt, eller, och jag blir så här, vad gör du på det stället? Det är samma sak i humorgrupper. Det där är ingen kul skämt, det är så här,
det där
det, jag tycker det i sig är väldigt komiskt.
Det där är en jätteintressant fråga. Folk kan komma fram till mig och säga, du är ingen rolig. Nej, okej. För de har bestämt vad humor är.
Ja.
Liksom, om man jobbar med humor så kan folk bestämma, det där är roligt eller inte roligt. Liksom.
Ja.
Det är svårt, tycker jag.
Istället för att säga att det passar inte deras humor.
Så skulle man säga, tycker jag. Nu tar jag upp när jag blir kränkt. Nej, men ja.
Ja. Just det.
Det är ju ingen som kan säga så här att köttfärssås och spaghetti är äckligt. Ja, några tycker det. Men andra tycker att det är som... Ja,
ja.
Men så funkar det med humor.
Förutom tacos, för det är objektivt sett godast som finns.
Ja, men det är så här typ bödelmat innan... jag älskar tacos.
Ja. Det enda jag saknar min kost nu. Aha. Fast man ska tydligen kunna göra carnivore tacos. Men
det vi åt nu, skulle inte det kunna ligga i
tacos? Jo, det skulle man kunna göra. Om jag skulle ha lite kryddor, jag kör inga kryddor, jag kör ju bara salt.
Varför gör du så?
För att jag äter inget för växtriket.
Men kryddor, ja, alltså nu kanske du skrattar åt mig. Kommer kryddor från växtriket?
Ja.
Ja,
falär... Men salt måste man ha i sig.
Falär låter för dumt.
Och då skulle det vara bra bort, salt. Ja. Ja. Nej. Det är... jag bara väntar på... Nu har inte jag så många tittar eller lyssnar just nu på
det. Det skulle vi ändra på.
Ja, men det vore kul så att se hur många... Om jag hade haft fler, hur många som kommer med arga meddelanden efteråt om att jag äter bara animaliskt. Jag är ju en sån här ond människa som är troligtvis en plattjordare, klimatförnekare och dessutom ohälsosam och som har... Ja, det var bara lite kul.
Men man blir snygg.
Tack.
Säger jag till dig. Nej, men du ser, du
sa så nu stöter början. Johan här på mig här då, så
det blir... ja, det kanske jag gör. Men du såg ut som hälsan själv liksom. Det har jag sagt 100 gånger till dig nu.
När jag träffades första gången, då åt jag ju tvärtom kosten. Då åt jag ju mest växtbaserat.
Ja.
Då åt jag ju nästan vegansk kost.
Ja, men nu ser du ut snäppet fittare till. Eller fittare. Oj. Fitness, ja så var det jag skulle fittare till. Ja.
Oj, nu Johan, tänk på att nu sa du ju någonting sådär. Nu kanske du också får hat för folk.
Ja.
Nej.
Men bara jag får bekräftelse så är jag nöjd. Jag skiter om det är hat eller kärlek.
Mm. För är det så? På riktigt? Eller är det bara skämt nu?
Det var ett skämt från början. Men jag tror, och nu får du komma in i den här diskussionen, eller mitt tankesätt. Om man nu drivs av bekräftelse att... Då är det bättre, som vargen säger i Bamse, får inte jag vara med och leka mer så kommer jag bli världens elakaste.
Ja.
För då får han bekräft, nu tänker jag nog inte Bamse så, men det är bättre att vara hatad eller få reaktioner än, jag skiter fullständigt i vad Johan säger, jag blir nonchalerad.
Ja. Och det är därför vargen blir snäll om vi inkluderar honom i byggade huset.
Mm. Så jag tror att det är nog det värsta man kan råka ut för, att ingen, ja men skit för honom, han är
bra. Ja,
så då är det bättre att få uppmärksamhet på något dåligt, för det bryr ju sen.
Och där kommer vi in på behov.
Ja.
Det där är ju behov, att vara sedd,
ja.
Att få vara med, vara accepterad, uppskattad, alla de där är ju behov. Så, och där är ju Kalle Maslow för sken, som falsk tillfredsställare. Så om jag inte får uppskattningen, om jag inte får det, då väljer jag det näst bästa, vilket är en falsk tillfredsställare. Precis som kaffe är falsk tillfredsställare för sömn.
Men det är väl bättre att få falskt än ingenting, eller?
Ja, alltså bättre sämre är irrelevant nu, bara att det är fortfarande falsk tillfredsställare.
Ah, okay.
Så, och det grejen med falsk tillfredsställare är ju att du kan aldrig tillgodose behovet. Men det känns som det. Det är så beroende funkar också. Det är en falsk tillfredsställare för någonting annat. Mm. Det är sällan ett beroende bara har med den substansen att göra. Det kan ju såklart påverka.
Där har du helt rätt.
Ja, det är ju så mycket djupare. Och det är ett behov
substansen
som
spelar ingen roll.
Egentligen.
Nej.
Jag har ju själv upptäckt att jag har slag av beroende personlighet. Jag har ju, det är första gången jag känner speciellt här.
Det.
Ja. Nej, men, när jag var yngre var det mycket tv-spel och godis. Mm. Så jag har inte haft så här alkoholism eller sådär. Så. Det hade min mamma däremot så. Men...
Det ska vara ett eget program om. Eftersom jag skulle vilja veta hur min alkoholism har påverkat runt om. Och det skulle vara kul. Men nyttigt att prata
med dig. Vi kan ha eget poddavsnitt med tillfälle om det. Så min beroendepersonlighet i alla fall har mycket kring godis. Så för 2 år sedan... Och en månad, lite drygt, så slutade jag äta godis. Och har inte ätit en enda godisbit sedan dess. Och då gjorde jag det. Slutade helt med den. Ersatte med annat och gjorde jättebra inarbete och mycket sånt. Så. Och min nya last efter det blev de här Dave & Jones dadlar. De smakar
som
godis.
Ja, du har berättat det för mig. Jag har inte ätit dem, men de dadlar är gott.
Ja.
Söt som fan.
Ja, jag är väldigt söt. Och mycket bättre än godis. Det är klart, alltså, kroppen är det bättre. Men det var samma struktur. Sen slutade jag med det och började på den här carnivore-kosten.
Mm.
Och min nya last har ju blivit rysk yoghurt.
Ja, du har berättat det.
Ja. Grekisk yoghurt, rysk yoghurt och liksom gräddfil. Och bara sitter och äter det. Nu är det så här, det hade ju inte varit en last när jag åt godis, men nu med smak och lukt är beskärt med den här kosten, så blir det svingott. Och så upptäckte jag, och det är inte så farligt för min kropp att få i mig yoghurt. Jag menar, det är inte laktosintolerant liksom, så det är ingen fara så. Men just så upptäckte jag den strukturen. Så jag gjorde faktiskt senast igår och bara, när impulsen kom så var jag bara kvar i den. Och då upptäckte jag, när jag inte gick och tog min yoghurt, då kom impulser tillbaka till tv-spel. Kom andra impulser på att fly bort. Så då fick jag gräva.
Förlåt att jag skrattar, jag har så mycket åsikter kring det där. Ja. Folk säger till mig, lär dig att leva med din smärta. Acceptera det. Jag kan inte det. Jag tar den första vägen ut, för jag pallar inte.
Okej. Okay.
Hur kan du vara kvar? Jag tycker det borde... Alltså för mig, för jag kan inte.
Så här. Allting som mot... Eller så här. När det är så här. Det inre, det vill säga hur vi tänker och känner, det inre spelet kontra det yttre spelet, de funkar på olika sätt. Yttre spelet följer fysikens lagar. Så om jag har en yttre sak som jag inte vill ha, då kan jag bara kasta bort den. Om jag inte vill ha det här bordet, så kan jag gå med det till grovsoprummet och sälja det där. Så är det borta för mig. Sen kommer det tömmas och jag kommer aldrig behöva se det här bordet igen. Det är enkelt. Ja, det är, så funkar det yttre. Ja. Fysikens lagar är liksom så. Det inre, psykologins lagar, det är lite annorlunda. Om jag har en rädsla till exempel, om vi tar det. Eller idiska, men vi tar rädsla. Och jag försöker göra mig av med rädslan. Jag bara försöker, nej, jag vill inte veta av rädslan, så jag dövar det med annat. Det som händer då är att, du kan man säga inom neurosomatik och NLP.
Det här var intressant.
Då skapar man som en drake. Alltså inre drake, det är en metafor då såklart. Vi har inga faktiska drakar som flyger i hjärnan. Som en drake, det kallas självsabotör. För att jag tillåter inte det, och då blir det värre, det blir starkare. Och ju värre och starkare, desto mer vill jag fly, desto mer vill jag fly, desto mer vill jag fly. Så funkar beroende, men det är inte bara beroenden. Så att det här blir bara värre och värre ju mer jag gör det. Jag vet om att när jag vågar gå in i den här jäkla grottan, den här mörka grottan, så kommer den inte vara så mörk som den verkar utifrån. Den kommer vara annorlunda. Det kommer kännas... Men det är väldigt fort så lättare blir bättre. Jag vet det, för jag har erfarenhet av det. Jag har coachat människor på det här sedan 2009. Och jag vet att det blir bättre när jag accepterar någonting. Men en lösning till dig, Johan.
Jag tror att det är så, men du funkar inte på mig.
Okay. En lösning för dig då, Johan. Och det är för dig som lyssnar så känner likadant som Johan. För jag har också känt att jag kan inte acceptera det här. Jag vill inte acceptera det här. Kan du acceptera att du inte accepterar det?
Det är svårt igen. Kan jag acceptera...
Mycket närmare.
Nej, det kan jag inte.
Okej, okay. Så vad händer om du bara accepterar att du inte accepterar att du inte accepterar det?
Ja, kortslutning kanske.
Bra. Varför säger acceptans, varför gör det för tydligt, har inte med godkännande eller tolererande att göra. Acceptans är att jag blir vän med verkligheten. Det är så här, vi sitter i min soffa nu. Det är inget svårt att bli vän med den verkligheten. Nej. Vi sitter i en soffa, det är inte så mycket emot.
Du har ju helt rätt, det funkar inte.
Om jag har en rädsla så är det fakta. Jag har en rädsla, acceptera betyder inte att jag godkänner den. Betyder inte att jag kommer ha den sen. Det betyder bara att jag ser att jag har den nu. Jag accepterar inte att tolerera den ens. Jag möter rädslan. Jag låter den få vara där. Och det, när det gäller känslor, ju mer jag gör motstånd, desto mer växer de. Det blir bara värre och värre och värre.
Alltså du har, förlåt nu har jag avbröt dig. Du har helt rätt. Om jag säger så här, jag var jätterädd för någonting när jag var 17. Idag kan jag skratta åt det liksom. Men då var det grymt verkligt för mig. Och jag visste inte hur jag skulle klara det. Men nu, men för fan kunde jag var så rädd för det där. Det var ju ingenting.
Nej, men så är det. Jag var inte så länge sedan så bad jag en god vän hjälpa mig av med en fobi för getingar. Jag har ju verktyg i NLP, det finns en jättebra metod för bra med fobi under en timme och sådär, jättebra. Men jag har bara inte kört den på mig själv på. Alltså jag har kunnat den metoden sedan 2009 när jag lärde mig det här. Så bad jag, och det var så löjligt. Det är så här, de är jättesmå, men i mitt sinne var den här getingen som en meter. Stor.
Så har jag för ormar.
Så det för ormar. Mm. Ormar har däremot lite mer logik för det. En vanlig svensk geting, de sticker till, det är inget farligt om man inte är allergisk.
Nej, precis. Ja.
En orm kan ju faktiskt vara farlig, inte svensk orm så vanligt. Men...
Ja, det kan vara om man är också som geting. Ja. Skitsamma. Ja. Jag blir rädd om jag ser en snop, fast jag vet att den är helt ogiftig.
Just det. Ja, just det. Just det. Så du vill inte bo i Australien, man ord?
Jo, nej. Nej, faktiskt inte. Jag är livrädd för ormar.
Mm. Men det är ju så kul om vi tar fobier, om vi ska ta det med humorperspektiv. Det, om man har en fobi betyder att man är jäkligt duktig på att skrämma skiten ur sig själv. Det tycker jag är ganska kul. Men bara hur jag tänker. En som är spindelfobiker till exempel kommer se en spindel i varenda hörn när jag går in i ett hus. Det är de som ser spindlarna.
Mm.
Jag har aldrig varit med om någon spindelfobiker som glömde bli rädd för en spindel.
Nej, men då har jag frågat dig. Jag har ju ångest. Vad skiljer sig fobi? För ångest är ju också någonting som inte har hänt. Jag är orolig för att du slänger fram en kobra här. Jag borde vara rädd på riktigt om du gjorde det, men jag förutsätter att du gör det.
Så,
vad är skillnaden på fobi och ångest?
Ja, men precis. Fobi är en irrationell överdriven rädsla. Så vad är skillnaden på rädsla och oro då? Eller ångest? Ja. Rädsla är en väldigt...
sunt.
Ja, det har jag absolut. Alla känslor har sin sundhet. Men det jag skulle säga är att rädsla är en väldigt direkt respons på någonting. Någonting händer, jag blir rädd för det. Mm. Det är ju nuet egentligen, jag är rädd för det. Orolig kräver kognitiv process, alltså en tankeprocess på ett helt annat sätt.
Det är det jag håller på med, tror jag.
Ja, och oro är att då måste jag föreställa mig framtiden som en framtid jag inte vill ha. Och vara orolig för att det ska hända. Det är mycket mer avancerat. En vanlig rädsla. Rädsla kan vara, rädsla har ju sin passion, om jag ser en tiger, det är bra att jag blir rädd.
Det är en överlevnadsinstinkt.
Ja, exakt. Sen är 90% av våra rädslor idag är ju bara påhittat.
Ja, men det sitter men kvar som savannen.
Ja, absolut. Men oro kräver mycket mer process.
Jag tror ju att jag kan, nu överdriva, träffa en tiger när jag går härifrån.
Mm.
Ångest. Jag tror också att min tunga gör så att jag måste hamna på akuten. Det är väl också någon typ av ångest.
Ja, men då är det oro. Ångest, oro och ångest. Så att det är oftast, då är man rädd för sin rädsla, är vanligt.
Jag är skiträdd för att känna det. Ja. Det är därför jag bedövar saker när det blir för jobbigt för mig. Ja, jag klarar inte att leva i det.
Okej. Okay.
Och det är inget kul.
Ja, förstår du. Och tack för att du delar.
Ja, men det... Låt som vi är på ett A-möte nu. Tack för att du delar.
Ja, men det är så typiskt jag brukar säga.
Ja, men det är bra.
Ja, okej.
Okay. Nu fick du tankar också. Jag ser
att
du
sitter i så att det...
pannan i djupa väck. Vad tänker du på?
Nej, jag bara tänker på... För där går ju... När det gäller vad man bedövar eller flyr bort ifrån... Mycket handlar om, och här är inte en pik till dig, men det handlar egentligen om att faktiskt att våga möta verkligheten.
Men det gör inte jag.
Och verkligheten är både den yttre och den inre. Men du säger, det gör inte jag. Det låter väldigt generellt. Du möter nog verkligheten ibland. Eller hur?
Jag måste tänka på det där så jag kan ställa en, eller svara på det på ett bra sätt. Möter jag verkligheten? Nej, jag vill skriva om manuset hela tiden så det ska passa mig. Så okay. Då möter jag... Nu får du säga, tänka rätt. Nej, jag accepterar ju inte att verkligheten är som den är.
Men acceptans och godkänna är två olika saker.
Ja, du ser. Jag var inne på fel.
Så här. Bara för att testa här. Det är lättare att skriva om ett manus, att göra en förändring, om jag accepterar nuläget först. Mycket lättare. Det jag inte accepterar är mycket svårare att förändra.
Okej.
Okay. Godkänner verkligen att finner mig i den, då blir det svårt att förändra. Jag säger, det är ju så här, det är bara det. Jag känner inte bättre om jag håller på så. Det är inte acceptans. Det är att ge upp. Det är finnas i. Acceptans är, det här händer nu. Som så här, om jag känner, acceptans, jag är rädd just nu för att det här, är jag orolig för att jag inte kommer i ekonomi? Eller jag är orolig för att jag kommer bli avvisad? Eller orolig för det här? Det är ju att jag märker det, möter det. Det här är fakta. Jag har den här oron just nu. Jag behöver inte göra någonting mer med än att bara se att den finns.
Du är ju helt rätt. Men jag försöker tänka så här, hur reagerar jag? För allt du säger, Jag köper det. Men det är bara det att jag inte handlar eftersom liksom det jag vet. Du, allt det du säger är jätteklokt.
Då ska du få en utmaning av mig.
Nej, jo, jag älskar utmaningen. Ja.
Utmaning är att välja ett område som inte... Ja, men välja ett område som skulle vara viktigt för dig och bara pröva att möta verkligheten. Och så följer vi upp det här, vad sägs om i Ninja-podden? I din podd?
Ja, ja. Svaret kommer... Men du måste bli lite mer konkret.
Ja, ja, absolut. Exakt, för... men det är att utmaningen är vid ett eller fler tillfällen, men räcker med ett. Så där du brukar fly, där du brukar bedöva med någonting, vad du nu bedövar med. För jag vet att du inte gör det med ditt tidigare missbruk, men om det är annat så. Det är att bara välja, skit i våga, välja att vara kvar i känslan. Inte för att ska leda någonstans, bara välja att vara där i några minuter.
Jag orkar inte det, men jag gör det för din skull.
Ja, gör det för min skull, det blir jättebra. Och bara pröva och se vad som händer. Bara som ett test. Ja. Det behöver inte leda någonting. Du får gå tillbaka helt hur det var innan om du vill efter det. Bara pröva några minuter med ett eller flera. Men det räcker med ett tillfälle. Och sen så får du rapportera när jag kommer och gästar.
Får jag använda rök heroin? Nej, jag skojar.
Du förstod verkligen uppgiften. Gud, vad bra jobbat där.
Nej, men jag godtar jag gillar ju att bli utmanad i saker som jag har svårt med själv. Ja. Sen vet jag inte om jag kan klara det. Jag kommer säkert att tärra det.
Det är bara test.
Ja, jag vill ha test.
Det är ingen prestation. Nej. Du behöver inte vara duktig i det. Det är okej att misslyckas. Du ska bara pröva och vara kvar i känslan i några minuter.
Men till exempel nu, jag stör mig just nu väldigt mycket på att min tunga känns som att den är jättestor. Ja. Jag kan inte finna mig det. Jag kommer ju liksom ringa någonstans. Vad har jag fått en allergichock eller vad?
Nej, men jag finnas i ju något annat. Men uppenbarligen, så, du accepterar ju faktiskt det.
Nej, jag gör inte det.
Jo, det gör du. Okay. Jo, du ser ju för vad det är. Du har ju konstaterat att din tunga är svullen.
Ja.
Du sa det redan innan vi satte igång inspelningen. Även om det blev bättre. För när vi möttes nu idag, då var det som att du var sluddare som att du var på fyllan.
Ja,
liksom, så du, där har du ju accepterat det. Du vill inte godkänna det. Det är en helt annan sak.
Ja, du kanske har rätt.
Acceptera är inte så jäkla magiskt. Eller så här, det är magiskt. Men det är simpelt, men inte alltid enkelt. Det är subtilt, men oerhört kraftfullt.
Vad betyder subtilt? Jag vet inte.
Alltså, det är inte så framträdande, inte så tydligt. Liksom så. Acceptans känns inte stark. Om jag tar intensiv glädje, det känns i hela kroppen. Ja, jag är glad. Och alla, eller jag är förbannad, det känns starkt när jag är arg. Liksom. Men om jag accepterar något, det är ingen stark känsla. Men det är väldigt kraftfull effekt i vårt liv. Acceptans är vad skulle jag säga... Ja, men det gör att jag slutar bråka med verkligheten. Mm. För när jag bråkar med verkligheten så förlorar jag bara 100% av fallen.
Alltså, du har helt rätt.
Men inte bara, mer än 100%.
Alltså, jag säger inte att du har fel. Det är bara så svårt att jag ska ta in det.
Skit i acceptans och bara tänka att möta. Du får göra vad du vill efter de minuterna när du har mött det. Men i några minuter bara möt det.
Jag tror du måste hypnotisera mig först för att jag ska kunna... Nej, jag skojar.
Och nu när du går djupare ner... Nej.
Varför jag sa så, nu vet inte jag hur mycket tid vi har. Men någonting som jag blev väldigt nyfiken på, det kan vi ta i ett senare avsnitt. Som inte jag visste att du höll på med. Det är ju hypnos och jag är grymt nyfiken på hypnos.
Mm.
Men det behöver inte vara idag, men jag ville bara ta upp det.
Jag tar en kort variant. Hypnos är något naturligt vi alla människor är i flera gånger varje dag.
Hur menar du då?
Hypnos är att man,
alltså, säger, vet inte
man kallar det för alternativt medvetande. Det, det låter väldigt djupt när man säger det. Men hypnos är att jag har blicken inåt med mig själv.
Det är väl jättebra.
Ja. Och icke-hypnos, om jag har fokus utanför mig själv. Om jag bara fokus utanför mig, jag ser, alltså, i mina sinnen. Mm. Jag ser, jag hör, känner, luktar, smakar. Och känner, pratar om, alltså taktilt känner.
Ja.
Jag känner handen på kudden nu. Jag känner benet mot soffan och så vidare. Jag hör din röst, jag hör min röst. Jag ser dig i ögonen nu.
Mm.
Då är jag utanför, då är jag icke-hypnos. När jag är i hypnos, till exempel när jag dagdrömmer. Eller bara reflekterar över saker, då går jag som i hypnos. Jag tänker efter. Jag går inåt. Är du helt inne i en film? Då är du hypnotiskt.
Ja, det har jag hört också.
Ja, precis. Precis när du somnar, precis när du vaknar. Det är ofta är vi hypnos. Det som är grejen med hypnos är som vi blickar inåt. Att vi blir mer mottagliga. Det är inte som myten säger att du kan bara lägga in vad som helst i någon av hypnos. Men du blir mer mottaglig. För att du har, alltså, du är lite färre grindvakter som är framme. Mm. För jag har fokus utanför mig, då är jag alert. Jag kan vara avslappnad till som, men jag är alert liksom här. Jag ser, jag hör, jag känner, jag luktar, jag smakar. Och det har sin funktion. Men när jag är mer reflektiv och är där, då är jag mer mottaglig för andra perspektiv och sånt, för att då är jag redan i reflekterande stadium. Det är det som är hypnosens kärna. Så därför jobbar jag med också att lära ut hypnotiska språkmönster.
Vad är det?
Det är att jag pratar på ett sätt som inbjuder folk att blicka inåt.
Det är klokt.
Jag gjorde det med dig när jag ställde frågor, när jag pratade om 13, och sen sa jag 13 år och högstadiet och allt det där. Och sen vill jag bara ta det ur hypnosen, den gamla sunkiga hypnosen, och säga, så du tar råd från en 13-åring. Det var som att ta det ur den hypnosen i syfte att komma till en annan klarhet.
Ja, när du la upp det så är jag dum i huvudet. Ja.
För innan hade du hypnotiserat dig med att om jag inte presterar, om jag inte är rolig, så finns jag inte, tror jag. Eller du är ingen. Ja,
nej, då är ingen. Och det är min skräck.
Ja, precis. Det var som ett enda sätt att du hade hypnotiserat dig själv. Så vi klargjorde det och sen så satte det bara för att komma ur den hypnosen lite grann. Varför rucka lite på den gamla idén? Hade vi haft en hel coaching-session, då hade jag gjort mycket mer. Nu gjorde
bara... det ska vi verkligen ha. Men skulle du kunna hypnotisera bort min, om du tar bara ett exempel, min destruktivitet?
Jag kan inte hypnotisera bort den. Du kan bara jobba med den.
Ja.
Jag kan använda hypnotiskt verktyg. Vi alla använder hypnotiska språkmönster. Hypnotiska språkmönster är allting jag säger eller frågar som får någon att blicka inåt. Och det gör vi oftast med att prata vagt. Så om jag pratar med dig så här, jag ska ta ett bara flummigt exempel, för det blir lätt flummigt när man pratar med oss. Så Johan, bara med det här samtalet vi har haft hittills, du upptäckte det där med strukturen blir gamla mönster, tar råd för din 13-åring, allt det här. Det här betyder att du har tagit steg framåt i din utveckling, eller hur?
Ja, kanske.
Ja. Och bara det här gör att du kan komma till nya insikter om dig själv som du inte var medveten om förut. Vi ser det så?
Om jag får väga in exemplet med 13-åringen då, för det låter ju helt galet att jag ska lyssna på en 13-åring.
Så du kom till insikt att det är galet att lyssna på en 13-åring. Ja. Och bara att du kom till den insikten gör att du kan tänka lite annorlunda förut, eller hur?
Ja, jag hoppas det i alla fall.
Just nu. Och bara att du kan tänka så nu betyder att du kan tänka så sen.
Ja, jag litar på dig. Ja.
Och bara att du litar på mig är ju för att du vet att jag vill lite väl. Men du litar på mig för att jag speglar dig. Så egentligen är tilliten till mig tillit till dig själv.
Ja, det där får vi nog skriva ner och plugga på för mig alltså. Ja. Men du...
Men bara så här, vad blir du nu medveten om som du inte var medveten om förut?
Att då den 13-åriga Johan har fattat livsviktiga beslut till den 51-åriga Johan. Mm. Och det, jag skulle inte ta in, jag är teaterproducent, ta in en 13-åring som vd.
Nej.
Men jag gör det själv i mitt liv och det låter helt skruvat.
Det har vi. Och det, varför pratar hypnos? Jag pratade hypnotiska språk, men jag pratade ganska vagt. Bara att du ser det här betyder att du kom till nya insikter och det gjorde att du fick blicka in. Ja, kanske, sa du.
Jag fattar inte först, men när jag började tänka på det.
Så det jag sa... fick du att reflektera inåt.
Ja.
Hänger du med?
Ja.
Därför var
jag blev vägledd.
Ja, kanske. Ja, jag hoppas på det, sa du. Men du var tvungen att blicka inåt för att komma fram till jag hoppas eller kanske.
Ja.
Och att du kom fram till just det där med 13-åringen var det som var viktigt och det var galet. Och det där med att du gjorde liknelsen vd nu. Så funkar hypnos. Jag fick dig att reflektera inåt.
Men då,
hänger du med då på vad hypnosen, språkmönsterna
men
funkar?
Men jag är så jättenyfiken, jag vet inte om jag har tid till det här. Men de som blir hypnotiserade och tror att de är någon helt annan, är det fake eller är det på riktigt?
Nej, det är inte fake, men jag är inte duktig på scenhypnos, men jag vet lite teoretiskt hur det funkar.
Är det olika hypnoser alltså?
Nej, men det är ju annat syfte. Jag har ju bara gjort det i coachande syfte. Så. Men det de gör är att de använder hypnotiska språkmönster hela tiden. så kalibrerar, brukar man säga. Man tittar på vilka i publiken som går ner i trans. Och de som går ner i trans tar de upp. Och då låtsas som att de börjar hypnosen när de kommer upp. De har gjort det hela tiden med hela publiken. Och sen så läser de av vilka som är mottagliga, tar upp dem. Och de som kommer upp vill vara där. Alltså inte att de har bestämt i förväg, men de är där för att de vill vara där. Du kan typ något se någon till något de inte vill. Du kan väcka liv i någonting som du har och förstärka det. Men du kan inte ta fram något. Jag kan till exempel ta någon som är hetero och få den bli homo eller tvärtom.
Det skulle vara väldigt roligt för att du kunde få mig att bli homo.
Ja, men precis. Ja, men som ett exempel. Eller konvertera en homosexuell till heterosexuell. Mm. Det, förutom att jag inte ser poängen med att göra det så skulle det inte gå. Mm. Om det inte finns något i den personen som... Där, så går det inte att väcka liv i det. Det tycker jag med att du får det, väcker liv i det som redan finns, kan du göra. På gott och ont. Mm.
Men skulle du kunna till exempel få mig att tro att jag är en krokodil?
Jag vet inte hur man gör det.
Ta reda på det. Det skulle vara cool. Men, vi gör det i podden.
Men jag vet inte exakt hur det funkar. Men jag vet bara att de på något sätt är där för att de gör det för att de vill det. Annars hade de inte gjort det.
Men jag vill inte vara en krokodil. Eller jag kanske vill.
Nej, men inte att de vill vara. Men att de vill spela med i den kontexten. Ja. Det blir ju en sån sak också. Men jag är inte jätteduktig på scenhypnos. I sådana fall kan jag rekommendera att ta in Fredrik Presto i Ninja-podden. Mm. För han har ju gjort sånt, så att han kan säkert förklara
jag
det.
Jag tror att han har hypnoserat Filip
och Fredrik.
Fredrik, ja. Så,
och får någon att skratta åt, jag tror att skratta bara när man säger sju.
Ja, någonting sådär. Ja. Och så tänker jag jobbar med Filip och Fredrik. Nej, men de fejkar. Men det tror jag på ett sätt att de inte gör. Vad tror du?
Svårt att veta, men jag vet att Fredrik Press kan ju sina grejer kring det.
Han verkar ju helt
grym. Jag har aldrig träffat honom i person.
Nej, inte jag. Jag har bara läst fält, honom.
Men jag tänker så här, vi ska avrunda.
Nej, jag skojar.
Grejen är att vi skulle prata mer om humor, men det var lite mer om psykologi.
Men kanske får komma tillbaka någon gång.
Ja, såklart.
Svaret på min utmaning, den hör ni i Ninja-podden.
Exakt, din utmaning att möta något sånt i några minuter. Så det kommer när jag gästar dig.
Men du, hur lång tid har jag på mig då? När säger vi, pratar vi 2 veckor?
Ja, men några veckor. Ja, några veckor. Ja.
Bra. Ja.
Så för när jag spelar in det här, det kommer några andra inspelade avsnitt som kommer läggas upp innan den här. Så att det är ingen brådska.
Nej, men jag... Ja.
Men det innan vi avrundar nu.
Ja.
Så ska du få ge lyssnarna 3 tips.
På vad?
Och hur? Nu är frågan här. Antingen hur man... Jo, så här. 3 tips för hur man använder humor i sitt liv. På ett väldigt sunt och stärkande sätt.
Och du får ge 3 tips. Åh, vad svårt det där var. Du kommer ju uppfattas som en glädjefull person om du använder humor.
Mm. Så det är bara ett varför, men hur?
Hur? Ja, då går man en stand-up-kurs hos mig när jag skojar. Nej, men...
Hur kan man använda humor med sitt liv? Man behöver inte vara komiker, men man använder humor.
Jag önskar att alla människor jobbade mer med humor eftersom det är liksom samma sak som att springa 5 kilometerslopp. Det här var en jättesvår fråga.
Ja, bra. Får du tänka efter lite. Ska jag komma med en av de här 3 tipsen? Att träna på att skratta åt din egna tillkortakommande. Inte kränka dig själv, utan skratta åt. För som du säger, det är lätt att skratta åt i efterhand. Mm. Om du kan tänka sig undan, det här kommer vara roligt en dag när jag kollar tillbaka på det. Varför inte bara göra det roligt nu?
Ja, det är helt rätt.
Ja, så det är 1 tips.
Men det är väldigt svårt. Man liksom...
Det är att träna på. Mm. Det är ingen som säger att det ska vara enkelt. Folk säger svårt. Det är inget problem att saker är svåra. Vi gör jätteofta svåra saker i vårt liv. Mm. Är du förälder? Det är bland de svåraste du kan göra.
Ja, det är.
Till exempel. Kan du göra det så kan du göra vad som helst. Och även om du inte är förälder, gör andra svåra saker i ditt liv. Men gå igenom grundskolan är svårt.
Det är skitsvårt.
Ja. Alltså, så att det är svårt är inget problem. Det är en träningssak. Men det är 1 tips. Du får komma med de andra 2 nu. Får du?
Det var så svårt. Fan. Jag brukar inte bli mållös på 5 år innan jag poddar. Men fan. Nu satte jag mig på pottan, för jag vill ju framstå som någorlunda intelligent också. Vad sa du för någonting?
Det var lär dig skratta åt din egna tillkortakommanden, även i stunden.
Det är ett bra sätt att få kontakt med människor.
Va? Just det. Så hur får man kontakt med människor med humor?
Jo, för då tänker nog... Vi säger att du jobbar på Kassanika.
Mm.
Och sen så skojar du liksom när folk ska betala och så. Då tror jag att folk tänker, ja, men vilken trevlig kille. Jag kan fråga honom hur han mår och så. För du öppnade upp med humor.
Mm. Just det. Just det, så öppna upp med humor. Ja, men nej, det är bra. Öppna upp med humor i
konversationer. Lite avväpnande.
Ja, men så träna på att öppna upp med humor i konversationer.
Mm.
Bra, och då har vi ett tips till då. Åh,
humor. Du får ligga med. Nej, jag skojar.
Vad sa du?
Nej, du får ligga med. Nej, men det var ett skämt. Kan du hjälpa mig lite så kan jag fylla i? Men... jag tycker det var skitsvårt.
Ja.
Hatar när det blir tyst. Men nu är det fan i slut i min lilla hjärnkapacitet. Men kom igen, hjälp mig.
Så ni fick två tips, helt enkelt. Ja.
Kan vi inte uppmana dina lyssnare att fylla i det
bra
tredje?
Så vilket tredje tips kan ni ge för att använda mer, hur man kan använda mer humor i sitt liv på ett sunt och stärkande sätt? Så lämna den frågan till er.
Ja, det är väl bra. Nu kommer vi på något bra.
Om man vill få tag i dig då, Johan. Nu, vi ska avrunda nu. Men om man vill ha tag i dig på något sätt och ställa an till mig frågor kan... här. Eller vill anlita dig som stand-up-komiker eller liknande. Hur får man ta på dig?
Och enklaste sättet att skicka flaskpost. Nej, jag skojar. nej, men... ni går ner
Johan
till Strömmen. Ja, ni går ner till Strömmen vid Slussen och lägger ett brev i en flaska. Så kommer jag få det om något år senare. Nej, jag skojar. Man kan gå in på Ninjapodden på Facebook och
det heter ninjapodden.se, va?
Ja, det tror jag. Så kan man bara googla mig. Jag vågar själv inte googla mig för jag vet inte vad som står. Där finns det mycket om mig. Så där. All right.
Ninjapodden.se.
Vad får man tag i dig då?
Ja, men det de kontaktuppgifterna finns där. I beskrivningen. Så jag tänker lägga upp ninjapodden.se i beskrivningen.
Kan vi säga att din podd och min podd är systerpodd? Om det finns någonting som...
Ja, det är rimligt. Ja.
Jag tycker det.
Ja. Min är lilla syster då, eftersom din är betydligt större.
Ja, men du har mycket att tillföra mina lyssnare och...
och vice versa.
Så vi bestämmer att det är så nu.
Mm.
Och nästa gång ska inte jag ha svullen tunga.
Ja, det är bra. Men... och tusen tack till dig,
du,
Johan.
Det är jag som ska tacka. Det är alltid lika roligt att få dels träffa dig men få vara med i en podd.
Detsamma till dig. Och tack till dig som har lyssnat. Så att, kontakta gärna Johan eller mig om du har några frågor. Och dela gärna med det här tredje tipset på hur man kan använda med humor i sin vardag på ett stärkande sätt.
Och skulle ni behöva en bödel så tar ni också kontakt med Per.
Jättebra. Och med detta sagt så tusen tack för att du har lyssnat och vi ses nästa avsnitt. We'll be right back.